prata om hur det kommer på djupet.
Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai, till Ted och Kai. Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai.
Jag tyckte det var så fint, det här unga paret som friar till varandra uppe på Empire State Building. Jag har följt dem här på Instagram. Har du sett den här nyheten? Den är
nej, jag såg. Alltså det var väl Catwoman och Catman såg det ut som gifte sig. Eller fria.
Nej, jag har följt dem här på Instagram i säkert 10 år. De har klättrat upp på en massa höga hus över hela världen på Eiffeltornet och håller på. Det gjordes också en Netflix-dokumentär om dem. Men nu har de då lyckats klättra upp i den här tv-masten högst upp på Empire State Building på Manhattan och satt dit en flagga.
Hon hade väl kattöron på sig?
Det har jag inte sett på någon bild. Alltså, de har nog masker på den här bilden när de är högst upp.
Ja, och jag tror att det var kattöron. Så hon såg ut som Catwoman.
Ja, eller var det bara din fantasi? För hon är ju snygg, den här kvinnan.
Jag tror nog det var Catwoman. Men i alla fall.
Ja, just det. Nå, i alla fall. Hon heter Angela, tror jag. Nu ska jag kolla det här.
Brukar du ofta följa såna där, alltså, vad ska man kalla dem? Såna här adrenaline junkies.
Nej, jag gör inte. Alltså, jag stött på den här Ivan som är den här mannen på Instagram i något skede. Och då, alltså det var en sån här tid när jag som sökte kickar. Alltså här, att bara att som få den där svindeln när jag såg de här reelsen. När de var någonstans högt uppe. Mm. Så kände jag att jag levde lite grann.
Ja.
Sen så hade jag också en tid när jag måste avfölja dem. För att jag mådde så dåligt när det var så mycket svindel.
Mm.
Men så började jag följa dem igen. Och nu plötsligt var de då i nyheterna. Och jag har ju läst nu jättemycket om det här. Och det är ju en världsnyhet. Det var till och med, tror jag, Österbottens tidning skrev om det här. Och då vet man ju att man har ändå haft ett genomslag med sitt stunt.
Jag undrar om de tänkte när de klättra där på Empire State att tänk om Österbottens tidning skriver om det här. Då har vi nog lyckats.
Is the newspaper the, you know, with the humor group, the ones by the bastard, they're gonna write about us. Patrick Buck is probably gonna write about us. The man who loves the humor group so much.
Ja, det här, jag såg då att, alltså jag såg bara när en helikopter liksom snurrade runt dem och så hade de någon flagga då, där det stod någonting om power och någonting.
Ja, when the power of love beats the love of power, the world will know peace.
Ja.
Så det var ju ett så här kärleksbudskap som de ville förmedla till världen.
Mm.
Och förstås få uppmärksamhet. Och sen så passar de på då att fria till varandra då.
Mm.
Nu alltså det är ju någonting jättevackert med frierier och så här. Och överhuvudtaget det här att man kan förenas av en så specifik hobby. Det var det, för att när jag började följa den här Ivan så då var han inte tillsammans med Catwoman.
Nej.
Utan då var han bara en som klättrade upp på olika hus.
Men träffades de då på lutande tornet till Pisa? Och sådär att, va? Är du också här? Ja.
Ja, men alltså på ett sätt ger det liksom alltså hopp, men också så är det som att man börjar som titta omkring då på sitt eget, alltså på Nico, och liksom, alltså man kan ju börja se på sitt förhållande då, att har jag hittat någon som är så faktiskt exakt som jag, som är möjligt? För det verkar ju som att den här Ivan och Angela, att de är som samma person ungefär. Alltså att hitta någon som vill göra det där tillsammans med en i samma ålder och från samma område av världen. De är båda från Moskva. Jag tycker bara det är ganska otroligt att lägga press på det här med dating.
Ja, och bokstavligen tycker jag höjer ribban också på frieri. Alltså sådär att när det annars är att man måste fundera ganska mycket. För det är ju oftast i ett heterosexuellt förhållande, det är oftast mannen som friar. Och på något sätt att man måste ändå liksom, att man kan inte bara göra det medan man liksom står och steker malet kött, utan att det måste nog vara liksom uttänkt sådär.
Du har ju ofta kritiserat mitt frieri till Nico, som ju var alltså på ett annat vis så här speciellt. Det var ju ordlöst, det var ju det, i en trappuppgång.
Ja.
Och sen morgonen efter så var det fortfarande ordlöst, men vi var förlovade.
Ja. Men det var ju, jag menar, ni förlovade ju er liksom dagen efter ni hade träffats ungefär. Att det är ju, det är ju sådär också att om man har varit tillsammans länge så känns det ju också som att det på något sätt att det får en större hype och sådär. Så det är ju någonting, jag tänker bara det där att faktiskt liksom klättra upp på en prostate building och göra det som ett stunt. Att det är ju, det, för många heterosexuella män så väcker det ju sådär att nej, men inte kan man ju börja med sånt inte. Och att om det nu sen då blir att det är det som kvinnorna förväntar sig, alltså att det ska vara på den nivån innan man säger ja till ett frieri, så då är det ju tungt nog.
Men nyckeln här är ju då att det måste ju vara en kvinna som också vill klättra upp på Empire State Building med en. Och det är ju det som är så fantastiskt i det här fallet, att de verkligen, de är ju som, de har ju giftas tycke på en annan nivå liksom.
Nej, men det finns väl olika strategier med det där. Alltså att visst är det jättebra att de båda två vill klättra på Empire State Building. Men att det funkar nog säkert också att bara ena vill klättra. Och den andra hålls där nere och är helt okej med att den ena klättrar.
Och så ropar den upp, den där som är där uppe då, med megafon dit ner, att will you marry me? Det är ju inte riktigt.
Do you want to marry me?
Va?
Jag måste hämta en megafon.
Mycket trafik där nere. Men sen så läser jag då vidare i den här historien om det här, och då har de hittat den här Ivans pappa som då är cirkusartist i Moskva. Mm-hmm. Det är ju kul också att en cirkusartists son blir en sån där performance stunt artist då. Men han då säger att de är redan gifta, det har de varit länge, det här var bara ett stunt. Och det är ju alltså det här med att man inte ska förstöra en bra historia, det där är ju som nästa nivå, att nu har hans son och svärdotter då blivit som en världssensation för en ganska otroligt speciell sak, och också att de har riskerat sina liv för den här historien. Och sen så är pappan så här, är du som drar mattan under den. På ett, alltså också helt onödigt. Varför måste han säga det här? Ingen i världen vet att de redan är gifta.
Och så otippat också att en cirkusdirektör är så där tråkig. Alltså att om det är någon som ska på något sätt bygga vidare och överdriva, så är det ju en cirkusdirektör.
Ja, alltså jag förstår inte. De måste ju gräla.
Ja, det måste nog, han var inte bjuden på bröllopet eller någonting.
Men det är ju förstås, det är ju som också en sån här sommarnyhet nu, alltså människor är lite dumma i huvud, de flesta redaktioner är på semester och det är vikarier som skriver nyhetsflashar och så här, och det här är ju en sån här nyhet som man kan bli som förstås fångar ens fantasi, men så kan man också bli så här lycklig och glad över kärlek, och det var som en kärleksstunt, och det var det här kärleksbudskapet på den här flaggan. Jag blev väldigt upplyft. Så att det inte bara är nyheter om kelateria.
Boen purmo puto sarvotning som talas hit så popna popkum så vore vi popnu denna popkum så vore vi lys på tätt och kaj.
På tal om saker som gör en lycklig, så det har ju varit kärbränning i Purmo nu förra veckan. Och det är en ganska stor sak. Jag menar, det är någonting som man gör var tionde år. Och så samlas då...
Förlåt nu, men det känns ju som att man gör det tre gånger i året i Purmo. Och det är alltid då just så här, alltså nu händer det, kom nu, samlas till denna unika upplevelse. Och så är det som hela tiden samma sak, och man hittar inte på något nytt. Det är det där man gör där.
Det är var tionde år, men sen, jag menar, det har ju många faser det här jobbet, så att man börjar ju liksom år före och så där. Men att då var tionde år så får man på något sätt, så är det ju liksom det grande finale då. Och så står man där runt den här kärdalen, och de här dalagubba är där med sina vita skjortor och sina svarta västar. Och, nu var det en liten blåsorkester var där och spelade lite musik, och det var jättemycket människor där. Vi var där vid invigningen, och det var ju någonting nog, alltså jag på något sätt började inse att, liksom, att men det är ju så här religion borde vara. På ett sätt. För att det var liksom, man hade gjort det till som en så jättestor grej. Alltså hela det här med att men nu bara gör vi någonting som man gjorde för länge sedan, förr i tiden, när man tillverkade tjära som var viktig exportvara och man använde till allt. Men att det var liksom en stor, invecklad, krånglig process att få det gjort, och man måste liksom förbereda det här länge. Och det var så noggrant, alltså på något sätt, alltså de här ritualerna som det här görs på, Och så, så klättrar en gubbe upp då, och så tände han på ett så här gammaldags sätt, så tände han en liten eld där, och så samlar man upp de här facklorna så de står i en ring runt, och så tänder de på det här, och så börjar det dofta av tjära för att de här facklorna har tjäran från 10 år sedan på sig, så de ska brinna bra. Och alla var där och de spelade musik, och att det var ju på något sätt att jag fick en sån här liksom fantasy-känsla, alltså lite så där som att nu är det liksom, det är som Totoro som vi ska väcka här nu, alltså att vi, eller begrava, alltså på något sätt att vi är liksom samlade runt den här stora kullen av mossa som vi ska tända på, och det är liksom överste prästerna går runt där och kommundirektören, och det är på något sätt sådär att nej, men nu gör vi det här, och sen resulterar det i någonting konkret, liksom det svarta blodet som vi kan använda till allting, och att det bara kändes på något sätt så här att ja, men så här, om religion skulle funka så där, alltså att det faktiskt att vi jobbar länge i flera år att göra någonting, och det utmynnar i någonting vi kan sätta i tunnor och sälja, ja. Då skulle jag kunna vara religiös, jag liksom, då skulle jag fatta det.
Men du vet väl sen hur den religiösa versionen av det här fortsätter då? Det är ju då så, till sist då så pekar översteprästen på den, någon som spelar flöjt där i bandet och ropar "Hava!" Och sen så doppar de honom i den här käran. Ja. Och så länge de fjädrar på sen.
Ja.
Alltså, för det är ju så det blir att det får aldrig bara vara det här fina och i gemenskapen, utan sen måste man också ha en antagonist, och det är ju homona.
Jag håller helt med, och att det blir ju så att man kan inte liksom hålla sig från att skrika homo till sist. Men om man ska kunna på något sätt liksom stoppa det före det går till det, att om man kan ha kära utan att doppa någon i det. Så då tycker jag det skulle vara så fint. Men att det på något sätt i det här att vi var liksom att vi var samlade där, och att det var till och med liksom att de var till och med utklädda, alltså att det var så här ritualistiskt. Och att vi liksom, det var äldre generationer, att det här var, jag minns nog för 40 år sedan då vi gjorde, alltså att det på något sätt att det hänger ihop, och det är de här samma typerna som gör det, och det är ju människor som inte har liksom något, liksom kära har noll betydelse i mitt liv, jag har aldrig använt kära till något, men att ändå är det så där att ja, men är nog bra att vi lagar ur det kyrkor, är nog bra att det finns. Men att vi bara gör det. Men att det blir på något sätt så konkret. Alltså att det är så där att skulle det ha varit, alltså sen när man tappar den det första gången, den här käran, att om man skulle ha kunnat liksom blivit konfirmerad då, och att man ska som dricka en liten slurk av det här. Så jag skulle ha kunnat gjort det då.
Och att varför, men det är ju den här gemenskapen och det här att arbeta tillsammans, det är ju det som du reagerar
på. Ja, men det är exakt.
Det är ju religiöst det.
Ja.
När människor kommer samman med ett gemensamt mål och som hjälper varandra och liksom gör någonting konkret. Det är ju Guds arbete det, om ja. Vi ska börja använda sådana
ja.
Termer.
Ja, och säkert hade det ju varit så att det var ju liksom, alltså då när man uppfann religion så var det ju precis lika mycket jobb med att på något sätt att allt krävde ju 10 års förberedelse. Men sen var det ju då de som var lata eller annars inte bidrog med så mycket, så gick där vid sidan då och började liksom hitta på historier och sa att ja, men att har ni tänkt på det, att det är nog bra att ni gör det här, för att det är som en osynliga gubb i himlen som blir glad över att vi gör det här. Alltså att på något sätt att det måste ju ha varit att man har reagerat på samma i det här arbetet i lag, och sen därifrån så har man då på uppfunnit liksom religion. Och det är ju så tokigt att vi har liksom gått bort från det där. Jag tror att man skulle få mycket mera människor religiösa om man skulle liksom ta fasta på det där, att faktiskt göra de här konkreta grejerna tillsammans, och också att det är liksom ett helt samhälle som på något sätt att nej, men det här fixar vi nu i lag.
Samtidigt är det nog också, om man nu en gång har kära, så nu borde man ju ha någon performance också där man doppar någon i kära och alltså gör det här kära och fjädrar. Ja. Som ju säkert var en stor del av 1700-talet ändå i Pedersöre. Och för, alltså, det som man väl gör är typ att man kärar kyrktaken, det är väl det man gör med den, eller jag vet inte.
Men man kärar kyrktaken, man sätter det, alltså i hela båtindustrin så var kära livsviktigt. Man kan också sätta det om hönor börjar hacka varandra, så kan man sätta lite kära på det stället som de hackar varandra, och då slutar de hacka. För hönor är ju så, alltså att om en höna har ett sår, så börjar alla andra hönor hacka den där hönan med det där såret så att den dör. så att det där såret inte ska sprids. Men om man sätter kära på det där såret, så då slutar de.
Intressant. Jag vet inte vad instinkten är. Alltså är det att man ska göra såret värre, eller försöker man alltså hjälpa hönan?
Man så att det inte ska spridas. Alltså att om det är en sjuk höna.
Jo, men jag tänkte här att de hackar. Det har jag inte vetat. Att
ja, det är därifrån hackkyckling kommer.
Ja, men det har väl att göra med rangordning och inte med att någon har råkat illa ut i misstag.
Ja, men för att det är ju hackkycklingen som hackas sönder till sist. Den är lägst i rang.
Man borde undersöka att de här hackkycklingarna, att är det som en större procent av dem som är homosexuella kycklingar eller hönor eller tuppar.
Mm. Sen var det också intressant med tanke på liksom att det var ju verkligen liksom pompa och ståt i det där att och att det ändå var bara som det var ju som ett arbete. Att tänk om liksom alla ens arbeten skulle vara sådär att men nu ska jag få och besikta bilen. Och sen får man och besikta bilen och så står där en orkester som sjunger liksom Plocka vilja skogsfiol, och kommundirektören är där och håller ett tal om hur fint det är att Ted Forsström besiktar bilen och att det är just sånt här vi behöver i vårt samhälle, och barnen leker och det är liksom korvförsäljning och sådär och alla hurrar och applåderar sen när bilen är besiktad. Alltså så där, om man går tillbaka till liksom att kärbränning är ju bara ett jobb, alltså det är bara en syssla som man utför, men att vi har liksom upphöjt den till liksom en sån här fin ceremoni. Och det var någonting roligt i det också, att tänk om alla sysslor skulle vara så där ceremoniella.
Hade de så här brännvin där också, eller fick man, eller hade de som plåtor?
Nej, inte vad jag såg i alla fall. Men de är ju där och vaktar elden på natten, så säkert är de redlöst berusade då. Och sen var det ju den här historiska aspekten också, att jag kommer ju ihåg att jag missade de två senaste gångerna. Det var det kärbränning i Pormo. Men jag kommer ju ihåg alltså när jag har varit på det tidigare, och jag insåg då att ja, men det var ju då för 30 år sedan var jag på det.
Alltså det kan då ha varit också tidigare i vår nu, när det var senast.
Nej, utan det var då. Och så var vi sådär då att nejen låg, att ja, okej, Lo, att nästa gång vi får på det här, så då är du liksom du är över 20 då. Ian, du är liksom 13 då nästa gång.
Tiden är homo.
Vad betyder det?
Överallt. Det kanske då för 20 år sedan, just i Empire State Building, som du och jag och vår vänskap hade sin lägsta punkt.
Pratar du alltså om Conan O'Brien?
Nej, vad det tycker du den lägsta punkten?
Nej, men inte vad
det gör. Det var ju dagen efter, tror jag. Det var många dåliga stunder där i New York.
Ja, nej, vilken tänker du på då?
Nej, just det här när vi köat för att åka upp i hissen.
Ja.
Och det var långa köer och det var varmt. Det var i juli kanske.
Ja.
Och vi hade gått hela dagen på Manhattan. Vi tog ju inte någon taxi, vi bara gick.
Vi var rädda att åka taxi.
Ja, och det här, sen var det faktiskt, alltså vi köade säkert till 2 timmar eller någonting. Ja. Och dina fötter eller någonting gav upp, tror jag.
Ja, jag hade stora, stora skavsår.
Ja, men jag tror jag skrek och vrålade åt dig att nu är vi vittu här i Empire State Building. Mm. Att skärp det, men nu ska vi upp.
Jag var väl inte så intresserad av att få upp, tror jag. Att det var väl det, att jag var inte... Jag var väl liksom orolig över att det inte skulle vara värt det att köa.
Men utsikt över Manhattan, ja. Och liksom, nu tänkte jag att det var ändå på vår lista ganska högt, ja, att vi skulle upp i någon kyskrapa, och då är det, ja, väl den man vill upp i.
Ja, men att det var väl kanske, det var ju ett litet antiklimax nu. Att man var ju jättehögt upp, men att just för att i mitt fall då, att jag hade så ont i fötterna, vi hade köat så länge, så att man var inte liksom mottaglig för den där wow-känslan. Och jag tycker att oftast är det ju så. Alltså på något sätt att det är så jättemånga saker här i livet där man på något sätt, man är sådär att men det här ser jag fram emot. Men sen liksom resan dit så tar livet av en. Så sen är man ett skelett när man liksom ser skatten. Och ett skelett är inte liksom mottagligt för det. Och man måste på något sätt avgöra det där. Kommer jag att vara ett skelett när jag ser det här fina? Och om svaret är ja, det kommer jag att vara, då är det inte värt det. Då är det bättre. Nej, att vara någonstans där du är liksom levande med ögon och kan se
det. Jag håller nog inte alls med. Det är ju resan som är målet, och det var ju så mycket där man fick ju sitta i den här vackra lobbyn och köa ändå. och liksom skapa den här spänningen. Sen jag var jättenyfiken på hur hissarna skulle kännas och funka och allt det här. Alltså det var ju som saker på vägen dit upp. Och sen också bara att man var i det här kända huset var ju en grej. Men det var bara så här att utsikten inte skulle vara värt det.
Nej.
Det förvånar mig nog.
Ja.
Tänk, ändå så var vi ju inte så gamla då. Vi hade ju inte sett så mycket utsikter.
Nej, men det var jag gör inte riktigt något med en utsikt. Alltså det är väl det. Att jag liksom att ens om jag är liksom 100% vid liv så är liksom en utsikt för mig blir sällan så mycket mer än bara en utsikt. Jag får inte det, jag hör inte liksom planeternas sång, utan jag kan bara konstatera att ja, man ser nog långt, eller ja, man är nog högt upp.
Men det är intressant det där, för alltså vi är ju jättenära vänner och har ju varit det hela livet, men vi är inte bra på att resa tillsammans, och jag tänker man behöver som ändå ett antal vänner för att kunna göra många saker i livet.
Mm.
Att med dig gör jag ju mycket, men det går inte riktigt att resa med dig.
Inte har vi ju rest jättemycket heller, men vi har väl, jag tror att vi har olika saker som vi går igång på vid resande, helt enkelt. Och jag tror att för att du är väl mer en sån där, vad ska man kalla såna där, alltså känslo, alltså det är ju som en känslosam upplevelse att se en utsikt, och du är väl mer för sånt, eller liksom att titta på den här ena tavlan. Och medan jag är mer så att jag blir liksom bara det av att jag inte är hemma, så är jag redan liksom på minus. Så att om det då kommer till liksom långa köer och svettiga trappor och sjuka fötter, så då blir jag aldrig på plus. Och det är väl det som är det svåra.
Mm, men är det inte också lite det här att jag samlar, alltså man lever i nuet och upplever det då, men också att man samlar sådana här minnen. Att man kan sen, till din son kan du säga, när han ser nyheten om att någon då har klättrat upp dit i det här huset, så kan du säga att jag har varit där uppe också.
Ja.
Inte nu i tv-antennen, men ändå högst uppe.
Ja. Ja, han tycker att det är jättekult att vi har varit i New York. Det är väl alltså hela New York-resan, så jag tänker så ofta på det, att tänk att vi inte var och äta någonting när vi var där. Alltså att ändå New York är på något sätt en sån här kulinarisk upplevelse, och hur mycket häftiga restauranger och matupplevelser som finns där. Och vi var till Hard Rock Café, och en gång så beställde vi pizza till vårt hotellrum. Och så var vi till, så åt vi milkshake också en gång.
Jag tror vi var på Wendy's, och så var vi väl på In-N-Out Burger, eller var det senare? Jag minns, men alltså vi gjorde ju såna här amerikanska kedjor som inte fanns i Finland. Jag vet inte ens om Burger King fanns i Finland då.
Ja.
Liksom, det var ju sånt som var spännande.
Nej, men just så där att allt, liksom alla häftiga liksom sån här pizzerior i Brooklyn, och alltså det finns ju så Chinatown, alltså det finns ju så otroliga matupplevelser, och vi gjorde inte, men i och för sig vi hade ju inte pengar heller, och mat kostar ju, så vi hade inte råd att göra det, så att det var ju mer att vi sprang runt och hade sjukt i fötterna.
Ja, och New York pizza är ju ändå en världssensation, alltså. Det är ju den bästa pizzan kanske.
Ja, jag minns henne, den där som vi beställde i hotellet, att den var, alltså i mitt minne, den godaste pizza jag har ätit.
Men vår vänskap överlevde, och kanske blev den starkare också av att vi blev lite osams där i lobbyn, och av att jag då var nära att dumpa dig och gå på Conan O'Brien.
Nej, men vadå inte nära? Du gjorde ju det. Alltså du dumpade ju mig.
Vi gick ju tillsammans på Conan O'Brien, minns du inte det?
Ja, till sist ja. En annan dag. Men att vi stod här i kön, och så kom de och sa att bara en av er får komma. Och så tittade du på mig, för du stod framför mig och var ungefär som att, synd för dig Ted. Och så gick du in dit, och så gick jag därifrån. Och 9 av 10 personer ska vara så där. Okej, om inte vi båda två får komma, så då kommer vi inte. Då gör vi någonting annat tillsammans istället. Men det var bara, du får hitta på någonting.
Efter dig och sa att nej, men nu gör vi någonting annat istället.
Ja, för
så
att,
får vi nästa dag och kurvar till Conan O'Brien. Och så gjorde vi det.
För att du blev stoppad.
Lyckligt.
För att du blev ändå stoppad och inte slapp in. Jag skulle klättra upp i Empire State Building, och så skulle jag satt ut en sån här flagga där det ska stå att only when friendship wins over late night television, only then will we know peace. Och så skulle Catwoman komma och fria till mig. Det är Håkan, det är Håkan, det är Håkan Fåstrand.
just att du kunde ställa upp på en lite tidigare inspelningstid här. Jag skulle få segla förhoppningsvis. Det är någonting med väderrapporterna just nu, att man kan inte riktigt följa dem som vanligt.
Nej, men alltså
det känns ju
det byter
apokalyptiskt.
Ja, alltså nu ska det vara regn, nu ska det vara sol, nu ska det vara regn. Det är svårt att planera.
Ja, och till och med så här, alltså att från en dag till en annan så är det som att det kan som växla från totalt lugn till som storm och som åska, ja. Alltså på prognosen. Och det har inte varit så tidigare att så här starka omslag.
Nej.
Så vi vet inte ännu när vi kan fara, men så fort det ser bra ut så ska vi hoppa på en segelbåt. Jag och min goda vän, kapten Dan Granqvist, det är hans båt. Och åtminstone matros Jonti kommer med också. Och så får vi på en sån här liten boys cruise till Tallinn, tänkte vi.
Mm.
Som har blivit en så här årlig tradition. Och det här är kanske sommarens höjdpunkt för mig. Och jag har hypat det här nu för familjen att sen när vindarna är redo så måste ni lova att ni tar hand om barnen så att pappa får fara till Tallinn med pojka.
Jag ska börja säga det där, ja. Alltså när vindarna är redo så då flyger pappa iväg. För att man kan ju när som helst så kan man ju bara stiga upp från köksbordet och titta ut genom fönstret och säga att vindarna är redo. Och så måste alla släppa allt och så bara springer man iväg.
Men jag tror att det här är inbyggt i män, ett sånt behov. Och kanske till och med att mannen inte riktigt funktionerar om inte det här får finnas.
Mm.
Det kan ju också ses som så här ansvarslöst eller någonting, jag vet inte. Eller
nej,
egoistiskt, narcissistiskt.
Nej, men bara på något sätt att det där, man måste få följa vinden ibland. Alltså vi är ju, vi är ju hingstar och vi måste få springa över prärien.
Det är ju det att man ska hitta den här sin Angela som förstår vinden och som följer med upp dit i tornet.
Ja.
Och ser ut som Catwoman.
Ja. Hitta en Catwoman.
Eller en Robin.
Men vill man,
som jag har hittat.
Vill man alltid att de ska komma med då? Alltså att om man ska följa att nu är sådär, att nu är vindarna redo, att nu måste jag få på en boys cruise. Vill man att Catwoman kommer med då?
Det där är intressant, att är det ändå, fast han har hittat då sin soulmate helt uppenbart och nu ska de gifta sig för andra gången då, om vi ska tro hans pappa.
Mm.
Så är det ändå att han ibland vill fara bara med pojka, ja, också?
Eller tänk om han bara ville vara för sig själv och han är så där att, men vet du vad Angela, att nu jag skulle vilja vara för mig själv. Och hon sa, nej men jag kommer med. Och så hittar han bara på, nej men jag ska få upp i Empire State Building själv. Och så hon till sist sådär, okej. Och så alltså, okej då. Och så kommer hon med, fast han egentligen bara ville få själv någonstans. Men så måste han få upp hela Empire State Building.
Ja, alltså männen och deras kanske då komplexa behov avfärdas ju ofta som löjliga nu för tiden. Jag tycker man skulle istället kunna försöka undersöka det här längtan efter vinden.
Mm.
Vad är det? Vilken del av hjärnan aktiveras? Ja. Är det en del av hjärnan som bara män har?
Mm. Det var ju också, alltså, när man tittar på den här på Kärdalen, så det var ju bara dala gubbar. Det var ju inte några dala tantorna. Alltså sådär att de har ju också sådär att när vinden är redo så då tänder vi på i Kärdalen. Att det måste vara samma gen. Det är Empire State-genen är också de som tänder på Kärdalen.
Det är också hur den är som, alltså det här, det tar så länge att nu ska jag få och laga tjero, det tar 10 år, jag kommer, sa han. Skulle maten kunna vara färdig då, 2036?
Jag kommer till vara hungro.
Men jo, så vi får iväg. Vill du ha någonting från Tallinn?
Nej, inte vet jag. Det är ganska bra. Någon souvenir kan du köpa.
Souvenir?
Folk köper inte souvenirer nog mer.
Sån här magnet som det står I love Tallinn på. Eller, alltså,
ja, det är jätte...
Jag tänkte just att du vill ha något sprit, tänkte jag förstås.
Nej, nu kan du köpa sprit också.
Kan vi avsluta podden med ljudet av vinden som blåser? Och två män som njutningsfullt, långsamt, med mörka röster avslutar det 540:e avsnittet eller något av sin podcast.
Mm. För den här podden så följer vi vinden vart den än må blåsa.
Radio.